Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sol ute, sol här inne i studion. Nåja, välkomna till dagens avsnitt av HIF-podden. Vi skriver onsdagen, vad är det grabbar? Den 27 mars.
Det närmar sig nu.
Ja, dagar. Exakt, det var det jag skulle komma till. Nu är det bara några dagar innan svenska fotbollssäsongen drar igång här. Och då, eftersom det är detta är HIF-podden, så är det också så att givetvis ska HIF in i elden, och det ska de på måndag borta mot Gävle där vi är på plats och bevakar det. I dagens avsnitt ska vi prata rätt mycket om premiären. Jag har med mig mina kollegor Sebastian och Erik här i studion. Hjelm har vi gett ledigt. Hej grabbar förresten.
Hej.
Har varit på träningen idag. Liveat därifrån lite grann. Vi ska höra om hur det var. Ni ska få en färsk intervju med Willem Löper, och sen så ska vi givetvis snacka om det som komma ska på måndag. Hur känns det?
Ja, men kittlande, och som alla premiärveckor så är det stressigt. Vi gör ju mycket journalistik kring detta såklart, men det är väl en härlig och njutbar puls på många sätt och vis. Även om man samtidigt är lite väck i kolan. Men det är gött. Jag gillar det.
Hur långt har du kommit med dina förhandsartiklar, Sebastian?
Ja, men jag jobbar ju hela helgen. Dock inte med HIFs premiärmatch. Men det blir intensiva dagar här framöver. Men jag känner mig ganska lugn. Jag har läget under kontroll. Sen så är det mycket att stå i. Och det som är det roligaste med detta jobbet.
Själv har jag träffat gamla HIF-hjältar här och redan börjat blicka fram mot hemmapremiären som spelas mot Kleberg Sarenpes gamla klubb Brage. Men den tar vi då. Nu tar vi avstamp i det som är här och nu. Ska vi börja med hur det såg ut uppe på Olympia då, där ni har varit, Seberik? Vem vill börja?
Ja, men vi såg ju träningen tillsammans, och en del av er som lyssnar här följde väl även vår live-rapportering. Det var en handfull spelare som det fanns frågetecken kring kanske. Rogne syntes inte till på planen. Jon Birkfeldt, Dennis Olsson körde lite vid sidan, gick av tidigare. Men du Sebbe pratade med fysioterapeut Marcus Linnér efteråt, som gav lugnande besked ändå.
Ja, men Rogne saknades på träningen idag på grund av att han var sjuk. Sen så har han ju en skada sen tidigare som gjorde att han missade genrepet mot Örgryte. Men tanken var att om han inte hade varit sjuk så skulle han ha tränat idag. Men, och att Marcus Linnér sa att det finns absolut hopp om att han kan spela i premiären mot Gävle på måndag. Birkfeldt och Dennis Olsson lite mer osäkert. Det var dag för dag status på de två. Willem Löper som är missade genrepet, eller vilade helt enkelt från matchen mot Örgryte. Han tränar för fullt och där är inga konstigheter. Och detsamma gäller med resten av laget. Så det är de tre, Rogne, Birkfeldt och Dennis Olsson, som är frågetecken inför premiären som det ser ut idag. Sen kan ju saker hända fram till matchen. Men,
om vi ska försöka läsa in någonting i röksignalerna från Marcus besked här. Vad är känslan när jag läser citatet om till exempel Rogne, lagkaptenen? Jag pratade med Kleberg just om det här i samband med genrepet, och då sa han, ja, även om jag vet hur det är med Rogne, så det är inte säkert att jag hade berättat det för dig, och så skrattar han. Och det kan jag förstå. Är det samma känsla här nu denna gången? Alltså, min känsla är alltid att de spelar när man pratar så här och försöker tona ner det. I 9 fall av 10 genom årens lopp, vare sig det har varit med landslag, HIF eller någonting annat, så har man lärt sig att okej, när de spelar ner det här, då spelar spelaren. I 9 fall av 10. Vad är er känsla?
Ja, svårtolkat. Alltså, ja, han gav ju lugnande besked, men lugnande besked i skrift behöver ju liksom inte betyda någonting. Det kan ju bara vara ett spel som de har bestämt sig för i katakomberna. Att nu säger vi detta till media, och jag menar, Gävle följer ju också den här utvecklingen. Alltså, Thomas Rogne, vi snackar verkligen en nyckelspelare. Så att jag menar, Marcus Linnér har ju fått lite intern kritik någon gång när han kanske har sagt för mycket i media kring skadeläget. Så att, alltså, svårt. Alltså, ja, han ger lugnande besked, men jag har ingen. För mig var det inte så bara, ja men vad bra, bara han blir frisk från sjukdomen så spelar han på måndag.
Exakt,
det är fortfarande ett orosmoln, misstänker jag.
Ja, och som sagt, Gävle, det är en jäkla skillnad för, alltså, för Gävles tränare eller ledarstab, och läsa att både Birkfeldt och Rogne är startande och veta att oj, det kan bli en junior för dem som går in från start.
Ja, då kanske det blir liksom William Westerlund eller Daniel Bergman och ja, unga lovande och så, men det är ganska långt ifrån
när det är skarpt läge.
Birkfeldt och Rogne och in premiär och sånt, så att det är väl, alltså, det kanske är helt sant allt det här som sägs, men det vore ju också rimligt om HIF väljer vägen att säga in i det sista, säga att de är högaktuella för spel, även om de kanske inte är så högaktuella. Men som sagt, vi bara spekulerar nu, vi vet ju inte.
Nej, och samtidigt så har ju det här med Thomas Rognes skadestatus varit en följetong i flera år nu, och det är ju, antar att både såväl FIS-teamet som Thomas Rogne själv och tränare och allt möjligt är ganska trötta på den här typen av frågor kring hur är det med Rogne, hur är det med Rogne, hur är det med Rogne hela tiden liksom. Som vi såklart måste ställa de frågorna, men det gör ju också att man kanske inte vill säga allt för mycket heller, och åt båda håll. Man vill kanske inte lova och ge falska förhoppningar och tvärtom åt andra hållet, inte avslöja för mycket gentemot Gävle. Så jag tror att man kanske sparar lite på krutet då.
Den här gången är det ju vårdproblematik, om jag har förstått det hela rätt, hos lagkaptenen som hindrade honom nu i genrepet. Det är en premiär som spelas på en inte optimal konstgräsmatta. Chansar man med Rogne ändå i en premiär? Ska man det?
Nej, det är ju en delikat frågeställning. Hänger det ihop med Birkfeldt också? Alltså, kan Birkfeldt vara med, så vet man att man åtminstone har Birkfeldt och Willem Nilsson. Alltså, det finns ju såna resonemang också. Man har ju pratat om en tålmodighet kring Rogne, en extra tålmodighet för att få kontinuitet i den. Nu så bröts ju liksom den trenden när det blev ett bakslag. Har man tänkt om då efter det? Jag vet inte. Hur hårt vågar man gå? Det är ju 1000 frågor kring det här, med tanke på att han är så skadeförföljd, och det är ju absolut ett relevant inspel att det är en konstgräsmatch nu också. Hur mycket påverkar det? Ja, det kan inte påverka hans kropp, absolut.
På tal om frågor, jag misstänker att ni fick en del frågor från läsarna under träningen här.
Mm.
Var det något spännande som dök upp där som ni vill lyfta fram?
Ja, det var lite frågor om Zuma Al-Majed och Henrik Bellman och deras framtidsutsikter exempelvis.
Hjälpa dig, Erik, på traven här genom att säga att när vi spelar in detta är det som sagt var onsdag eftermiddag, och några timmar senare ikväll så är det deadline för övergångar.
Yeah.
Det är lite grann, det är en utgångspunkt som vi ska ha med oss här, tycker jag.
Exakt. Sen som Sebbe rapporterade om igår då, så kan ju Henrik Bellman kanske runda det här, den här deadlinen och få dispens. Men känslan, med tanke på att han ännu inte har skrivit på för HIF, trots att han har tränat med HIF hela försäsongen, är kanske att han hoppas få något högre upp, alltså i allsvenskan kanske, och nyttja den där dispensen. Det, jag vet inte.
Eller att så, liksom att så är det, måste det, det är nästan lätt på Dahlberg i din text, att det måste en spelare ut först innan de kan kontraktera Bellman. Så tajt är det vad det gäller den här pengapåsen till att värva.
Ja, han var väldigt tydlig med det, Micke Dahlberg, när jag pratade med honom. Han sa det. Ja, det var ett ganska kort samtal jag hade med honom, men under den korta tiden så sa han det säkert 3, 4, 5 gånger, liksom, att vi har inte super mycket pengar att röra oss med. Så det var verkligen det centrala budskapet i den intervjun, att det är kärvt ekonomiskt, det finns inte några större möjligheter att förstärka truppen här i sista stund.
Jag har ju skrivit tidigare om Somal Majid att HIF har lyft frågan internt, att kan du tänka dig att bryta kontraktet? Somal Majid har inte velat göra det. Han sitter ändå på han är inte bäst betald, men han är inte sämst betald heller. Det är ändå liksom lite pengar i det kuvertet som hade kunnat frigöra utrymme, men då ska ju Somal Majid ha alternativ. Har vi ju skrivit om att det har funnits lite löst intresse från Mellanöstern bland annat, men då ska han liksom rycka upp allt härifrån, från sin hemstad. Han är pappa, han
förmodligen till en sämre lön.
Ja, ja, liksom. Kanske det är klart att när man tänker Mellanöstern, då är det cash Sverige. Kanske samtidigt, ja. Tror jag inte att det är liksom saudiska högsta ligan och att han får en mille i månaden, så att så fördelaktigt kanske inte det är. Och sen är ju Somal Majid en människa som väger in andra faktorer i livet och inte bara liksom vad som landar på kontot den 25. Så att jag nu när det har gått så här lång tid också, jag tror som Almadje är väldigt väl medveten om att han kommer inte få särskilt mycket speltid här under Sarenpää, men vill han röra på sig sidled till någon annan superettanklubb där han antagligen inte är särskilt het på marknaden heller, och liksom, jag vet inte, flytta till Borlänge och ha familjen kvar här och tjäna 20 000 i månaden, alltså det kommer han aldrig göra. Så att det ska mycket till för att han rör på sig, trots att han är liksom satt i någon form av frysbox.
Vad säger ni, nu är ju truppen redan slimmad som den är. Numerären är inte överdrivet stora. Där finns en del frågetecken för startande eller för spelare som inte som är skadade då. Släpper Micke Dahlberg någon i elfte timmen här? Till exempel om en sån som Anton Nilsson har ju varit utlånad tidigare. Släpper han någon? Ska han släppa någon i elfte timmen här?
Alltså jag ställde ju frågan just kring eventuella utlåningar också, och då sa han att som det är nu med den här tunna truppen så är ju faktiskt alla spelare väldigt nära speltid. Och det gör ju att det inte är aktuellt här och nu. Sen så går det att skriva den typen av samarbetsavtal som exempelvis Anton Nilsson ingick i med AFF förra året. Det går att skriva efter transferfönstret också har stängt. Så den möjligheten finns ju längs med vårens gång.
Och det gäller ju inte Somal Majid, för Somal Majid är för gammal.
Det är ju spelare som är under 22
år.
Spelare som är under 22 år som kan ingå i det. Och det har ju HIF väldigt många som är i den kategorin.
Summa summarum, HIF lär gå in med den här truppen i säsongen och starta den. Och sen får vi se helt enkelt om det blir. Kanske kan bli lite mer rörelse i sommarfönstret. Beroende givetvis på hur det går här i början också. Vad som händer. Något annat från träningen idag? Gentlemen, som ni plockade upp och som ni kände att det här var en liten ögonöppnare, grej.
Nej, det var lite grinigt mellan Willem Löper och Nils Arvidsson. Ganska heta ordväxlingar där. Jag pratade med Willem Löper om det.
Är inte det
om
sunt? Det
jo, jag ställer en fråga i intervjun som ni kommer få lyssna på alldeles strax också om det. Så att det stack väl ut lite. Sen Somal Majid, som jag nämnt, gjorde ett straffmål. Ja. Det var väl inte någon liksom sensationell träning på något sätt.
Nej, det var mycket några passningsövningar och sen spel på två mål i slutet där spelarna var indelade i tre lag. Så det, ja, det var väl inget som Erik sa sensationellt liksom, som hände.
Något annat som läsarna var nyfikna på som ni känner att det här var spännande fråga?
Nämnde såklart mycket tankar kring skadeläget och transfermarknaden och även mot premiären, vad vi tror om startelvan och så vidare. Det var väl mest det som läsarna hade på hjärtat.
Vi väntar med den lite grann, Sebbe, och återkopplar till det Erik var inne på, nämligen Willem Löper, en av HIFs viktigaste spelare. Kan vi väl vara överens om, va?
Ja, men det får vi ju kategorisera honom som.
Vi har pratat med honom. Lyssna här.
Ja, jag inledde med att ställa frågan om det märks att premiären närmar sig.
Ja, men jag skulle säga att det märks. Man har gått och väntat så länge nu. Det har varit en tuff och hård försäsong. De senaste veckorna har man varit bara taggad på att det ska dra igång. Liksom. Och man märker väl det på träningen att det blir lite mer intensivt och att folk tävlar om platserna att få spela. Och att det helt enkelt börjar dra ihop sig mot premiär.
Mm. Du och Nils Arvidsson hade någon liten ordväxling idag. Så är det för att det närmar sig premiär eller brukar det vara så?
Ja, men kanske. Alltså, det är såklart att alla är lite sådär extra på hugget och man vill vinna även på träningen nu och få en skön känsla i kroppen inför att det börjar nu. Liksom.
Vad tycker du att ni står som lag?
Ja, men jag tycker att det har varit en okej försäsong. Det har varit mycket nytt som alla varit inne på. Varit ny tränare och ett ganska nytt lag också med många unga spelare. Men jag tycker att Kleberg har fått ihop det väldigt bra tillsammans med den övriga ledarstaben. Och ganska tidigt har lyckats prägla och satt sin prägel på laget och skapat en identitet. Vilket har varit väldigt viktigt så att man blir en sammansvetsad grupp. Så jag tycker ändå att det har stundtals sett bra ut. Sen är det såklart vissa delar som har behövt slipa till och vi har haft kanske lite svackor under försäsongen också. Men det är väl helt naturligt. Men jag tycker ändå att vi går in till den här försäsongen, eller till den här säsongen med ett gott självförtroende och det känns helt enkelt som att vi är på en bra plats för att kunna tävla på direkten.
Vilken plats är du på då? Du spelar inte genrepet mot Örgryte. Vad är din status?
Nej, jag hade lite problem och vilade den här matchen av lite mer säkerhetsskäl. Mm. Vi har spelat på de här tian och där nere i Trelleborg. Vad blir det? 6 matcher totalt och det kanske inte varit den bästa planen eller bästa förutsättningarna för min kropp. Och jag har haft lite problem med skador på försäsongen, eller de två tidigare försäsongerna. Och därför så har det väl varit ganska naturligt att avstå den sista matchen nu när det kändes som att det inte var helt hundra. Men nu så är jag fullt tillbaka och ja, det känns väldigt bra. Med lite ledighet i kroppen så känner man sig pigg igen och det är bara tuta och köra.
Det är ett väldigt ungt HIF-lag. Mm. Du är bara född 98, men du är ju ändå en veteran i sammanhanget här. Har din roll ändrats i omklädningsrummet nu jämfört med tidigare år som du har varit i klubben?
Ja, men kanske lite. Har väl alltid varit så att man får ta ganska stort ansvar ute på plan i min tid här i HIF. Men den har väl ändrats på så sätt att man får kanske ta lite mer plats utanför också och agera på ett annorlunda sätt och kanske vara lite mer lyhörd och lite mer närvarande och kunna hjälpa till på andra sätt. Sen så tycker jag att det är en grupp som klarar sig väldigt bra. Det är en grupp som är självgående på många sätt och vis. Så det är inte så att man behöver ta jättemycket ansvar och behöva lägga sig i allt. Utan vi har många bra ledare, ledarfigurer i laget. Men det är klart att man försöker ta lite extra ansvar och visa vägen på det sättet man kan.
Idag gick HIF ut med att hemmamatchen mot Utsikten den 14 april kommer att vara en match som ska ramas in av ALS och insamling till ALS-forskningen med tanke på Jesper Björkmans sjukdom som vi har skrivit mycket om tidigare. Du är nära vän med Jesper. Vad säger du om det här initiativet som komma skall?
Nej, men jag tycker att det är jättebra att man gör en uppföljning. Det är som sagt en kamp som är ständig. Det är ingenting som slutar bara för att man publicerar det i media eller uppmärksammar det en gång. Utan Jespers kamp är ständig och alla andra som är drabbade av ALS har en vardag som präglas av den sjukdomen. Och det är en fruktansvärd sjukdom och det krävs mycket mer kunskap kring den. Och det krävs även att forskningen utvecklas för att kunna hitta en bättre bromsmedicin och så småningom ett botemedel. Och därför är det viktigt att man stöttar den kampen på det sätt man kan. Och det är väl framförallt donationer som den är beroende av. Med tanke på att det kostar att bedriva den forskningsverksamheten. Och därför så tycker jag att det är otroligt bra att HIF har valt att ta upp den här idén om en insamling. Och att kunna lyfta det på en matchdag är väldigt bra på så sätt att det kommer ut till... Alltså det blir väldigt många som blir exponerade för kampanjen.
Hur känns det för egen del då med tanke på din och Jespers nära relation? Ni umgås ju privat och för detta lagkamrater i AFC Eskilstuna också.
Nej, precis. Alltså, det känns ju naturligt att kunna eller försöka hjälpa till på det sätt man kan. Sen så är alla såklart begränsade till viss del, men jag hade väl lite kontakt med spelarföreningen förra året om att kanske kunna göra någonting övergripande för hela serien och allsvenskan också. Men av olika anledningar så var det lite svårt att få till. Och sen så kom HIF med Midde och Fredrik bland annat och Redar och har valt att spinna vidare på det. Och då så... Ja, jag har väl försökt bara liksom vara med på ett hörn och hjälpa till med på det sättet jag kan. Och spåna idéer och se vad man kan hitta på helt enkelt. Och nu har det resulterat i att det kommer bli en match som dedikeras till den här kampen. Och det tycker jag är både bra och roligt att det blir så.
Så du har suttit med på några möten just kring det här initiativet inför den här
matchen? Ja, precis. Alltså, jag har ju varit med lite grann i processen. Och det har väl känt naturligt med tanke på att jag är så nära Jesper och även då har varit med och bollat lite idéer med spelarföreningen innan. Så jag har varit med på de här uppsatsmötena och nu försöker bidra på det sättet jag kan liksom.
Ja, och som ni hörde där, som ni kan ha sett i HFs kanaler, så den 14 april hemma mot Utsikten så kommer HIF jobba hårt för att samla in pengar till ALS-forskningen, samarbete med Börje Salmings stiftelse. Det är väl få som har missat Jesper Björkmans hemska öde för HIF-spelaren som fick ALS, fick det beskedet i december 2022. För nästan exakt ett år sedan så skrev vi på HD ett långt reportage. Och sen dess har det hänt en hel del och nu så ska fotbollsfamiljen och HIF-familjen sluta sig samman också och försöka få in ännu mer pengar. Vi kommer såklart göra mer journalistik av detta också. Men ett fint initiativ och såklart värt att kika extra på om man kan lägga en extra summa till donationen.
Bra där, HIF. Vi återkopplar till Willem Löper. Det är väl ett av de första namnen misstänker som Kläver Sarnberg. Tränaren skriver ner i en laguppställning under denna säsongen. Vilka andra namn? Om vi börjar just med fokus på premiären, kommer han att skriva upp där? Idag sa ni att det var uppdelat i tre lag på träningen, kanske inte man såg någon.
Ja, det var inget kopplat till någon laguppställning.
Spel 6 mot 6.
Ja, precis. Och så har vi redan behandlat det här med mittbackssituationen. Va? Hur kommer det se ut i övrigt? Det är väl ändå lite spännande möjligheter och öppningar, diskussioner vi kan ta här i studion kring en eventuell startelva.
Ja, är ni här, Anna? Ja, men det är framförallt det är ju intressant kopplat till skadesituationen i backlinjen. Jag förutsätter ju att Kalle Joelsson startar och att i målet då och att Benjamin Örn är högerback sen så och att Wilhelm Nilsson tar den ena mittbacksplatsen. Sen är det ju då beroende på kan Rogne spela, kan Birkfeldt spela. Vem av mittbackarna väljer man att flytta in i så fall? Om det blir William Westerlund eller Daniel Bergman. Något som talar för Daniel Bergman är ju att han är högerfotad. William Westerlund är ju vänsterfotad, precis som Wilhelm Nilsson. Tveksamt om HF kanske vill ha två vänsterfotade mittbackar med tanke på uppspel och så vidare. Samtidigt kan ju då William Westerlund konkurrera på allvar som vänsterback ihop med Simon Bengtsson. Jag tror väl kanske inte att Dennis Olsson är aktuell att starta här med tanke på att han har sina skadeproblem och där finns andra alternativ på den positionen. Spontan gissning så här 60-40 i fördel till Simon Bengtsson mot William Westerlund som jag tror verkligen har starkt sin aktie här nu den senaste tiden. Det skulle kunna vara en liten skräll i startelvan om man ser till, kanske inte de två senaste matcherna, men vad man trodde för en månad sedan.
Hänger också lite ihop med hur de vill använda sin vänsterback, vilken profil de vill ha just mot Gävle. Ska det vara den inverterade typen så som vi har sett William Westerlund nu när han har spelat och gjort det ganska bra tycker jag. Vill man ha det så skulle jag säga att det snarare är 60-40 för Westerlund. Jag är lättare att se honom i de ytorna i spelet med boll. Defensivt är ju liksom, William Westerlund är framförallt en försvarare och Simon Bengtsson är också liksom, ja, men, kanske bättre defensivt än offensivt om man ska dra in Dennis Olsson i ekvationen, vilket man som Sebbe är inne på kanske ska göra just till den här matchen, då är det ju mer en spelare som älgar på och är offensivt lagd och så. Jag skulle liksom tro på Westerlund och har också lite svårt att se både Westerlund och Wilhelm Nilsson som mittbackar just med tanke på vänsterfötterna där som Sebbe är inne på.
Och så flyttar vi upp ett snäpp här nu och där, det är väl ganska givet va, på inom mittfältet.
Ja, men det ska det vara. Alltså, det är klart Adam Hellborg testades mot, jag kommenterade den matchen, vilka mötte de? Falkenberg. Men alltså så bra som Gigovic och Källnäs har gjort det, det är klart att de ska starta.
Ja, och det måste de också om man ska se det i det långa perspektivet. HIF har en knaper ekonomi som vi nämnde innan och då behöver man ge unga spelare som är väldigt talangfulla chansen för att de ska kunna växa och på sikt sälja. Så det är ett viktigt vägval i liksom en större fråga än bara en premiärelva mot Gävle tycker jag. Så, och sen så har de varit de två bästa inom mittfältarna så det är klart de ska starta men det finns ju ytterligare liksom dimensioner i den diskussionen. Så som jag ser det i alla fall.
Problemet är att Gigovic bara har kontrakt säsongen ut så att det kan inte bli någon övergångssumma. Om han följer sin trend så kommer han väl spela på högre nivå 2025.
Eller så får man ta det som bjuds i sommar.
Ja, typ så.
I ett sommarfönster. Mm.
Oavsett vad så ska han spela.
Däremot tycker jag det plötsligt har öppnats en intressant fråga på vänster mittfältsplatsen. Löper som vi alla är överens om är ju såklart tokgiven till höger, men Nu har ju Kabashi visat lite mer framfötter medan Silva Rasmussen har haft en ganska knackig försäsong. Det har inte sprudlat om honom. Och,
det har varit högt och lågt, ja, väldigt det, blandat.
Det finns ju såklart logiska förklaringar till att det ju ibland tar lite absolut tid för en spelare att komma in i det, men där känns det ju som att det är mer öppet nu än vad man trodde att det skulle vara. Så där är en liten diskussion som jag tycker är intressant, hur man väljer där. Samtidigt ska vi då ta det resonemanget med Kjellnäs och Gigovic, så kan man kanske applicera det lite här också. Silva Rasmussen var bland 21 i år. Det är också en yngre spelare som man har varvat för att man ser en utvecklingspotential i honom, att han ska kunna ta kliv och kanske också bli en försäljningsbar spelare. Då behöver man också ha tålamod och ge honom tid i en sån roll. Kabashi har ju haft väldigt svårt de senaste åren att få speltid och prestera när han väl har fått det, men jag tror det är ganska öppet faktiskt, men jag litar väl mer åt, mot bakgrunden av det jag sa, att man borde ge chansen till Silva Rasmussen.
Och Kabashi är något av en Sarenpe-favorit också. Han har gott öga till Kabashi, ska vi också ha med oss.
För mig hänger det här resonemanget fortfarande ihop med hur det ser ut i backlinjen faktiskt, även längre upp i planen. Just av det här, jag menar, om ponera om att de här rutinerade pjäserna inte kan spela, då har du två spelare eventuellt i backlinjen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Gigovic, Kjellnäs och Milan Rasmussen. Det är nästan en halv startelva du har, som har väldigt få minuter på denna nivån i Superettan. Vågar man riska det som tränare i en premiär? I så fall med kanske Westerlund, Bergman, Kjellnäs, Gigovic och Milan.
Örn
och så vidare. Just det, men då är vi mer än hälften av en startelva som har sammanlagt, jag har inte det här såklart, men det är inte många minuter man har på seniornivå i Superettan, i en premiär borta mot en smålurig motståndare som Gävle. Hur mycket liksom tänker man kring en sån här parameter när man är tränare?
Samtidigt står det ju nästan i Kleber Sarenpes anställningsavtal att det ska kunna bli så. Han vet att han kom till en slimmad.
Han ska vinna matcher med också.
Jo, det ska han ju. Men många, många unga spelare och HIF stoltserar ju någonstans med det här som du skrev om häromdagen också, Seb, att de är... Ja, men jag har en otroligt ung trupp i liksom en större kontext. Så att jag tror att han är förberedd. Det tror jag. Sen ett liksom, så här, möjligt när man letar alternativ i huvudet. Adam Hellborg, han har kunnat vikariera som mittback tidigare i sin karriär. Är det aktuellt att ta ner honom? Då får man ju det du är inne på. Rutin och så vidare. Samtidigt kanske man totalt sänker en nyuppflyttad egenproducerad spelare i form av Daniel Bergman, om han inte får chansen nu, om nu Rogne och Björkfeldt är borta, när ska han då få chansen och så vidare och så vidare. Men det är såklart ett intressant inspel, för att en premiär är ändå, ja, det är speciellt.
Det är en anspänning, det är en väldigt stor anspänning, och lägga det ansvaret på sex unga spelare i en elva där man kanske inte kanske, hur skulle kanske behövt åtminstone ett eller två namn där man kan luta sig mot miljön. Jag tycker det är lovat absolut att de bästa spelarna ska ju spela såklart helt enkelt, men jag känner bara någonstans också att det kan ju också slå tillbaka på HIF om det visar sig att det går käpprätt åt i en premiär och du har satsat på en sex spelare som knappt har spelat på denna nivån. Örn har ju spelat regelbundet.
Men inte särskilt länge.
Men inte länge, nej. Det kan ju också slå tillbaka.
Fast måste man inte våga ta de riskerna när man nu är liksom på den här platsen i näringskedjan?
Som tur är så det är du och jag inte tränare som behöver ta de här besluten. Liksom.
Men jag menar, är det sämre förutsättningar att vinna matchen om man stoppar in en 25-26-åring som har lite allsvenska meriter kanske kontra en 19-åring som är helt liksom färsk, men då kan man ju liksom börja prata om ungdomlig entusiasm och vad det kan göra, och de är ju dessutom samspelta, de här 04-orna som har spelat i hela sina liv ihop, och ja, man kan lyfta på många stenar i den diskussionen.
Och samtidigt så måste HIF ha en ganska snäll öppning med en bortamatch i Gävle och som följs av två hemmamatcher mot Brage och respektive Utsikten. Det kan jag tycka ändå. Inga lätta matcher, det säger jag inte. Men en ganska snäll öppning mot vad det kunde varit med ett derby, kanske ett toppmöte mot Degerfors tidigt som kommer förresten i omgång 4. Där.
Man hade Öster på hemmaplan i premiären förra säsongen.
Precis, Sebbe. Och i det läget känns det som att de här tre första matcherna, de måste ändå ha någon slags poänggrund att stå på. Och har man då inte det, ska man då fortsätta med att mata in spelare 5-6 i startelvan i omgång 4 där man måste börja jaga treor kanske? Ja, det ska bli spännande att följa den här processen.
Jag har ju sagt hela tiden att det är sjukt svårt att veta var det här HIF-laget står i en superettan-kontext. Jag tror inte, alltså jag kommer ju inte ha det svaret innan de har spelat kanske de 5 första omgångarna. Först då går det att liksom bedöma kvalitetsnivån på den här truppen och det här laget. Samtidigt är det också viktigt, tror jag, att man får en bra start resultatmässigt här. Att det skapar lite arbetsro ändå. Även om jag inte tycker att man ska få någon panik på något sätt om det skulle gå lite knackigt, så tror jag att hela liksom, organisationen och alla spelare skulle må väldigt bra av att få jobba i lugn och ro, och att det inte... Jag tror att supportrarna har mer tålamod denna gången, men det är klart att blir det 4 raka förluster igen och inga gjorda mål på de 4 matcherna, ja, då kommer det ju resas frågetecken såklart, även om förväntningarna är lägre. Så det är ändå viktigt att få en skön start. Det behöver inte vara 12 poäng på de här matcherna, men kan man få 7 poäng så är det väl ganska bra liksom.
Jag tycker nästan det är viktigare att man visar att den här ungdomliga satsningen är på riktigt. Blir det nu så att typ Birkfeldt och Rogne inte spelar, att man vågar slänga in tonåringar och så vidare. Jag tycker det liksom är någonstans viktigare än om man tar 7 poäng eller 3 poäng eller 12 eller vad fasen det nu är här första omgångarna. Jag förstår era resonemang, men jag tycker frågan är större än så. Faktiskt, med tanke på vad HIF är som förening.
Och jag slänger in en tredje variant här, och det är, i min bok spelar det nästan ingen roll hur det ser ut spelmässigt eller vilka som är på planen om man så väljer att plocka bort samtliga unga spelare och kör bara på rutinerat folk. Men det viktiga är nu första 5 gångerna att verkligen att poängen kommer in i ladorna. Spelar ingen roll hur det ser ut på planen. Poängen måste in, sen har man en grund. Därifrån kan man börja liksom finlira med det vi sa. Possession, ha varit ett bollförande lag eller vad man nu vill inom ramen för den här organisationen man har satt, plus pressspelet sitter där. Det är 2 fundamentala bitar som jag tycker sticker ut här på försäsongen som har funkat jättebra i HIF, som man kan luta sig mot. Och kan man då få in det tredje benet, att poängen, att man står på en bra poäng, jag är nog lite grann med och ser, därefter kan man börja liksom slussa in allt fler unga. Ja, det kommer ju spelas unga ändå, det är inte det jag menar. Frågan är var gränsen går, hur många unga kan man spela samtidigt? Men frisk diskussion här inne, ni ute i stugorna har sagt att Sebbe viftar här. Han vill ha sista ordet här i den här diskussionen.
Ja, men jag vill sätta punkt för min startelva, för vi har inte tagit
ja, men jag tänkte att vi skulle komma, men du förekommer ja, med henne. Men vi kör, vi har en lagdel kvar lite längre upp i planen. Nej, vi har egentligen två lagdelar kvar. Jag återkommer till det också, Sebbe. Du kommer inte få sista ordet.
Nej, spännande. nej, men där ser jag väl som givet att Aqua och Silverholt startar. Silverholt är fundamental för sättet HIF vill spela fotboll på. Det finns ingen annan forward i truppen som har de egenskaperna. Ja, han är varvad för att vara första forward, så det är en no-brainer så länge han inte får något bakslag liksom på sin hjärnskakning. Och sen Aqua är ju också given sett i konkurrensen i
och
mina ögon.
Till att de har fått någon slags kemi mellan Silverholt och han har hittat det för ett tag sedan, tyckte jag de hittade och byggt upp den. Erik protesterar
kring forwardsfrågan? Ja. Nej.
Nej, han gör det. Vi har en lagdel till ju, som man kan kalla lagdel. Det är ju bänken. För den visar ju lite grann på hur pass slagstyrkan är en trupp. Om det är de här 11, 12, 13 spelare eller till och med kanske 15, 16 som HIF kan slänga in och känna att man kan få utväxling på. Vad säger vi? Bänken nu senast till exempel om vi tar genrepet.
Ja, men det är ju som vi har konstaterat många gånger att truppen är tunn. Det är ganska oprövade kort på den bänken. Det är Anton Nilsson och Adrian Svanbäck. Jag är beroende nu på Kabashi, Silva Rasmussen, en av dem lär ju hamna på bänken.
Men du har ju både Hellborg och Zuma.
Hellborg, ja, nu tänkte jag mer offensivt, men ja. På Hellborg, och sen så är det väl beroende på hur många som saknas. Jag tror ju att är alla tillgängliga, då tror jag inte Zuma Almadjid har en plats i truppen, men han kan ju få det om det är så att där är tre som saknas och att de helt enkelt antalsmässigt inte får ihop en bänk utan honom. Men jag tror att han är faktiskt sist i ledet in i en trupp.
Ska vi sätta in det hela i en kontext, Erik, så kanske man kan också jämföra en bänk med konkurrenternas bänkar. Det har vi inte såklart alla bänkar. Det är omöjligt med 15, med 16 lag. Men hur står sig till exempel den här HIF-bänken, tror du, Erik, är en jämförelse? Hur stark är den?
Ja, men det är ju som du varit inne på, en hel del spelare i HIF som inte har visat upp sig på regelbunden basis på den här scenen, som därmed också är svårbedömda. Så på pappret ser det inte jättestarkt ut. Jag tycker det är en... ja, men om man bara fokuserar på bredden så är det väl... Det är inte wow i någon superettan-kontext. Det är inte den sämsta bredden heller, absolut inte. Men det är någonstans normalt i mitten någonstans. Det finns inte extremt mycket att stoppa in. Sen vet jag att det finns säkert många som protesterar mot mitt resonemang här nu. Ja, men Hamar Mohsin, han har ju levererat på den här nivån. Så det var någon expert på Discovery som tänkte att han skulle kunna vinna skytteligan. Jag tänker att han inte kommer att spela så mycket. Och jag nu... till måndag säger att Rogne och Birkfeldt är aktuella och Dennis Olsson, ja då kommer man ju kanske ha Birkfeldt, Dennis Olsson, kanske Simon Bengtsson på bänken, alltså då ser det helt plötsligt ganska bra ut, men då ska man ju också ha en vardag där alla är friska samtidigt, och kommer det vara så vecka ut och vecka in, ja om det blir så, då ser liksom bredden nu liksom bättre ut, absolut, men det räcker att några faller bort, blir det lite tunt på pappret. Sen är ju såklart HFs förhoppning att ett gäng av de här unga spelarna tar steg och förbättrar sin status på pappret, så att säga.
Sebbe?
Ja, men jag är enig. Just kring Mohsin så är det ju en spelare som kan vara ganska tacksam att ha ändå på bänken och kunna slänga in. Det är ju en måltjuv liksom i grunden som kan peta in och som kan vara bra att ha i en forceringsjakt till
frågan
exempel.
Frågan är om han accepterar den rollen. Ja, jag håller ju med dig att det är en väldigt fin joker att ha i leken, men accepterar han det?
Ja, i längden kanske han inte gör det, men här och nu har han ju inget val, alltså om man ska vara krass. Så då, det är ju klart att där finns ju en spelare att kunna kasta in om det behövs jagas ett kvitteringsmål.
Vi har Superettans premiäromgång. Är det den, Erik, du är uppe och googlar nu här?
Nej, det är det inte. Jag kollar på HIFs hemsida.
Vi har ju favoriterna, förhandsfavoriterna är ju då enligt media och tränarna som enligt upptaktsträffen nu som var nyligen så är det ju Degerfors och Öster. Öster lite grann före alla andra där många resonerar som att de känns redo. Jag träffade Per Hansson, gamla HIF-guldhjälten i veckan och pratade lite grann. Han fokuserar ju mer nu för tiden på allsvenskan men håller fortfarande ett öga på Superettan och han enligt honom så står alla bitar på plats redan dit HIF strävar över att just det här med att vara redo den dagen man tar steget upp i allsvenskan. Han berättar allt ifrån scouting till faciliteter till sponsorstöd. Och ska man veta att man konkurrerar med Öster konkurrerar med en av Sveriges absolut främsta hockeyklubbar där uppe i Växjö. Men enligt Per sa han det, liksom, där finns alla bitar på plats i Öster för att de går upp och dessutom har de fått en riktig målvakt som de skrattade och liksom kanske sa han. Nej, men en jättebra målvakt och han trodde att Öster, han sa det ju visst, Superettan är jättejämn, super, allt kan hända. Öster kan ju bli av med folk i sommar, säljas och så vidare, andra lag kan förstärka. Men utifrån det han ser nu så ser ju Öster glasklart ut och redo för att gå upp. Var i jämförelse är HIF? Alltså man har precis börjat på någonting nytt med Kleber Sarenpää vid rodret. Hur redo är HIF? Hur länge kommer det ta innan HIF är redo, tror vi?
Det är ju klart, alltså det finns ju två sidor av det myntet. Ett sportsligt mynt där HIF absolut inte är redo. Där man precis har börjat från grunden.
Sen där man givetvis tar går man upp så ska givetvis inte snacka om det.
Nej, men precis. Ja. Men sen så ska vi ändå komma ihåg att liksom visst, HIFs ekonomi är skör och så, men det är många ekonomier som är i Superettan och där finns många lag som inte har de faciliteterna som HIF har runt Olympia. Så det är ju en evig diskussion detta, men alltså HIF, det är tvådelat det där skulle jag säga från HIFs sida. HIF har också en slimmad organisation, inte bara en slimmad trupp. Det är inte den största organisationen, men samtidigt hur många klubbar i Superettan har en så pass väl etablerad organisation som Öster till exempel. Det är alltid svårt att liksom säga när en klubb är redo, men framförallt så gäller det ju att ha en sportslig identitet när du väl går upp i allsvenskan, och det är den som HIF har saknat tidigare, och det är den som jag tycker man ändå börjar se nu vad det är de vill göra. Sen så måste det ju bevisas hållbar över tid ju, innan man kan säga att de är redo, men nu har de ju ändå lagt en grund och nu vet man det är det här HIF vill stå för. Sen så gäller det att hålla fast vid det också. Men nu finns det ju ett tydligare mönster i vad det är de vill åstadkomma. Och det är ju en bra grund att börja på i alla fall.
Tror ni spelare som Willem Löper, Thomas Rogne, Kalle Olsson som har varit länge i klubben och är en av de här typ, liksom som man säger, som är namnen i truppen som kan få lite mer att säga till dem. Tror ni de chippar in på det här att skynda långsamt som spelare? Ställer frågan till er båda.
Ja,
tror ni att man som spelare innerst inne känner att man chippar in? Men fan vad defensiva vi är i den här klubben. Det är klart vi ska gå upp. Vi ser väl alltså, herregud, hur många lag är bättre än oss i den här serien? Vi kan slå alla lagar. Vi kan slå precis alla lagar.
Så har de nog inte känt på ett tag. Och då tror jag att de känner det ganska skönt att det finns en plattform att stå på i alla fall. Och att det kanske är offensivt sett över en femårsperiod istället. Snarare än offensivt över en femveckorsperiod. Jag tror ändå att de är tillräckligt liksom fotbollskloka. Och dessutom att de ja, men har mått dåligt över kaoset som har varit i och runt omkring klubben. Att jag tror helt enkelt att det finns större förutsättningar för dem att må bättre i den här miljön.
Om vi ska ta och glida in på det som kommer ska på måndag slutligen här. Vad är det som väntar HIF? Och på Gävle, vad vet vi? Vad vet vi i dagsläget?
Ja,
jag såg att Gävle har ju verkligen haft jag kan inte röra för de tycker nog inte den är rörig, men den har ju varit svår att få grepp om deras försång utifrån resultaten. Och nu såg jag att de plockade in lite folk här nu också i elfte timmen i truppen. Vad säger ni, Sebbe och Erik? Vad väntar HIF på måndag?
Ja, jag kan ju vara ärlig och säga att jag har ju inte suttit och sett Gävles träningsmatcher den här vintern.
Va?
Även om vissa kanske tycker det är dåligt. Men man förlorar med 5-2 i genrepet mot Norrköping i lördags. Och har ju framförallt haft en hel del skadeproblem i backlinjen. Man tog in en mittback nu från Mjällby, Jesper Merbom Adolfsson. För att staga upp det där, en Nils Eriksson back som har brutit benet och lite så. Så det har varit lite rörigt i de bakre leden. Och så läser jag i Gävle Dagblad, våra koncernkollegor, att deras manager Mikael Bengtsson sa i måndags att han hoppades få in en offensiv förstärkning innan fönstret stänger. Så vi får väl se om det hinner hända här innan det stänger i natt.
Kanske så, det mest anonyma vanligt, laget i serien.
Och som vanligt, Erik, så är det fysiskt spel som väntar. Mycket duell, mycket spring för HIFs del, eller?
Jag tycker att Gävle liksom sudda, eller de lyckades ju inte sudda ut den här stämpeln förra året, men att folk har ju kvar det här, Daniel Bernhardsson och Mattias Foxlin och hela den eran, och att det bara är sparka spring. Jag tyckte att Gävle spelade ganska fin liksom bolltrillande fotboll förra året. Sen har jag bara sett glimtar av deras försäsong och har väl ingen liksom djupanalys där, men förra året var det inte bara det här gamla Gävlespelet som jag upplevde.
Som sagt, för vi är på plats på måndag och bevakar premiären såklart ju, och sen så rullar säsongen igång. Vad säger ni? Har vi någonting kvar och innan vi stänger försäsongen 2024? Sebbe viftar här.
Ja, men jag tycker väl att vi kanske kan stänga butiken vad gäller herrlaget och glida över på damlaget som ju besegrade danska Solröd med 3-1.
Och där ska vi säga, där väntar premiären. Där är det ytterligare en vecka, va?
Exakt, det är ju nästa vecka, nästa lördag mot Trollhättan hemma. Och där, veckan efter där blir det ju ett väldigt roligt derby mot Eskilsminne. Så där kan vi utlova mer, både i poddform och i textform inför deras premiär. Men man vann som sagt i helgen med 3-1 mot Jon Dahl Tomassons moderklubb Solröd.
Just det.
Alma Larsson, ungforward, som gjorde 2 mål. Och sen så var det Isabel Wahlstedt som också levererade. Så 3-1 blev det. Och de har väl en träningsmatch i helgen också. Ett sista genrep mot FC Rosengård 1917 som man har mött en gång tidigare på försäsongen. Då blev det 0-0. Får se hur det går i denna matchen. Och så är det dags då nästa helg mot Trollhättan. Och då är det också lite som med herrlaget, får man ju säga, att svårt att avgöra lite var det laget står i en Division 1-kontext. Det är ju en helt ny nivå för HIF att befinna sig på, där konkurrensen kommer att vara betydligt större.
Men man har spelat jämnt under försäsongen med seriekonkurrenter, eller till och med slagit seriekonkurrenter.
Exakt.
Enda förlusten är mot ett allsvenskt motstånd.
Precis.
Vad jag minns här, mot Trelleborg.
Precis, det stämmer. Och, så det, jag tror laget har alla möjligheter att göra bra resultat ifrån sig i den serien. Men det är svårt att veta innan allvaret har dragit igång. Men det är ju såklart en del i den långsiktiga processen med damlaget, att man ska ta kliv för varje år. Så,
och där ska vi flagga också för att vi kommer att sända, jag har inte riktigt matcherna vilka vi kommer att sända med damlaget. Till herrlaget har vi såklart inte rättigheterna till Superettan, men vi kommer att sända damlagets, en del av damlagets matcher, och då givetvis även Eskilsminne som befinner sig i samma serie. Så är planen. Ni följer oss på hd.se vidare, allt vad som har att göra med HIF-bevakningen. Och innan vi stänger försäsongen 2024 så ska jag höra med Erik Persson och Sebastian Rönnström vilka matcher förutom HIF-matchen på måndag ni har spetsat in er på här premiärveckan. Och då får ni ta allsvenskan också. Så ska jag ta mina sen sist.
Ja, men allsvenskan är man ju taggad på den första matchen såklart. Det är alltid en stor händelse och sen så är det alltid roliga matcher. Så det kommer nog bli många allsvenska matcher under helgen. Sen i Superettan har vi ju, ska vi ju jobba med Boys premiär också mot Sandviken. Sandviken som ju jag fick skit för att jag tippade i toppen förra veckan. Så det ska ju bli spännande att se dem. Så det blir full rulle hela helgen. Det kommer bli många fotbollsmatcher. Både live och på TV.
Öppna inte den Sandviken-dörren igen nu, Sebbe här. Erik, vad ser du framför dig?
Jag ser fram emot Sundsvall, Östersund på lördag och sen så Norrköping, Malmö FF.
Själv ser jag fram, alltså, förutom då HF som jag ska jobba med, så se om den inte går samtidigt, vet jag inte. Men jag är alltid lite sugen på att se nykomlingar allsvenskan. I detta fallet så att säga, som var med i Superettan förra året, och då är det Gais
BP. Och den ska bli fin också.
Och Västerås då givetvis ser man lite grann.
Borta mot AIK
och sen om jag hinner lite grann så skulle jag jättegärna vilja slänga lite ett öga på Göteborg-Djurgården. Den kittlar ju lite grann, måste jag erkänna.
Ja, många godbitar.
Med andra ord, snart har vi sparkat igång den här säsongen. Därmed stänger vi från HF-podden för säsongen 2024. Tack för att ni lyssnar, på återhörande och ha en fortsatt vecka och en fantastisk premiär. Helg ser vi fram emot.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.